Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag ska vi få höra på Niklas Lindgren som talar om rättvisans ankomst.
Fantastisk sång, tack. Jag vill gå dit du går, jag vill se det du ser, jag vill känna det du känner. Ska vi be innan vi börjar? Herre, idag längtar vi efter att få känna ditt hjärtslag och se på människor så som du ser på människor, Herre. Herre, tack för din kärlek till oss. Tack för ditt hjärta som bultar och blöder för de som är mest utsatta i vår värld, Herre. Herre, hjälp oss att känna det hjärtslaget och låt ditt hjärta slå i oss idag. I Jesu namn. Amen. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Så trevligt. Och vilket tema ni har. Den som väntar på något gott. En serie om rättvisans, nådens, rikets, hoppets och kungens ankomst. Fantastisk berättelse. Om Gud såklart. Men också om dig. Och om mig. Hoppas vi tillsammans ska se någonting nytt idag. Jag har bett om det. Att alla här inne, inklusive jag själv, ska se någonting nytt idag. Jag är väldigt glad att tillhöra en pingströrelse som vill i sin framtidsbild sträcka sig utåt. Både i vårt eget svenska samhälle men också globalt och ta ansvar. Ska vi gå till dagens första bibeltext. Det är text som jag fick av Urban Ringbäck när han bad mig komma hit. Jesaja 11. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila, anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka, anden med kunskap och vördnad för Herren. Han ska ha sin glädje i vördnad för Herren. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller avgöra efter vad öronen hör. Utan han ska döma de fattiga med rättfärdighet och rättvisa, ska få rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin munstav, döda de ogudaktiga med sina läppars ande. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Och vers 6 och framåt handlar om det rike som den här nya herden för mänskligheten ska skapa. Vargar ska bo tillsammans med lamm. Leoparder ligger bland killingar. Kalvar, unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla. Ett avant barn räcker ut handen mot giftormens öga. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något. För landet ska vara fullt av Herrens kunskap liksom vattnet täcker havet. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Isais rot där han står som ett baner för folken. Och han ska vara, hans boning ska vara härlig. Begreppen rättfärdighet och rättvisa är centrala och väldigt tydligt länkade i Guds ord. Om vi tar bort orden, jag vet inte om någon av er har sett den bibel som heter The Poverty Bible. Är det någon som har gjort det? Om det är alla ord markerade med Guds hjärta för de mest utsatta i världen. Och tar man bort alla de orden, då blir det väldigt ihåligt. Faktum är att lagen och profeterna säger mer om änkan, den förtryckta, den faderlösa flyktingen än något annat ämne förutom avgudadyrkan. Känner ni igen detta? Vad sa Jesus när han blev tillfrågad om det största budet? Vad vilar allting på? Jo, du ska älska Herren Gud, inga avgudar. Och du ska älska din nästa som dig själv. Mer än något annat i Bibeln. Och tar man den här bibliska berättelsen i ett nötskal, bara för att förstå varför det här med rättfärdighet och rättvisa är så viktigt, så skapade ju Gud för att fylla allt med sin härlighet. Men redan i vers 2 gör ju ondskan uppror och så blir det mörker och så blir det tomhet. Men då agerar Gud och så skapar han ljus och skiljer mörkret från ljuset. Tyvärr syndar människan och krokar i synden och döden och ondskan och skapar utrymme för den här ondskan att fortsätta att härja och slakta och förgöra. Men redan i första Mosebok 3 och 15 så lovar Gud att det ska komma en människoson. Som ska trampa på den här ondskan, trampa sönder den och skapa ett rike av rättvisa och rättfärdighet. Ändå tror jag att både du och jag är smärtsamt medvetna om att det är långt ifrån det vi ser när vi tittar ut över världen. Eller? Mukwege, under galan, han var här, jag var här. Det var fantastisk kväll. Tack så mycket Smyna för denna fantastiska sak ni gjorde. Då sa han så här. I Kongo så är det 100 gånger större risk att för en kvinna att dö i barnsäng än för en kvinna i Sverige. Den kunskapen måste göra någonting med dig och mig. 815 miljoner människor går hungriga idag, igår och imorgon. Det är mer än var tionde medmänniska. De senaste åren har vi sett en enorm tillväxt och utveckling i världen. Men fortfarande så är det faktiskt 700 miljoner människor som lever under 20 kronor om dagen. 600 kronor i månaden. Vad gör den här typen av kunskap med dig och mig? Det värsta är ju att ekonomiska systemet driver ju på en utveckling som gör att några tjänar på att andra förtrycks. Några andra siffror. 150 miljoner barn lider av kronisk undernäring i världen. 22 000 barn dör varje dag på grund av fattigdom. Var femte minut dör ett barn till följd av våld. Vi kan fortsätta med så här siffror, men det blir väldigt svårt att greppa. Och man kan säga att i Mukweges östra Kongo så är 77% av befolkningen lever på mindre än 20 kronor om dagen. I extrem fattigdom. Men det är väldigt svårt att greppa. Men man kan ju tratta ner hela jordens befolkning till en by på 100. Det har ni sett någon gång säkert någon. Och bara för att få förstå vad det här betyder. För då blir det ju plötsligt så att vi kan se varandra. Vi kan ju se grannen över staketet. Om vi tar alla proportioner så som det ser ut i världen och drar ner världens befolkning till 100 i en liten by. Då skulle den rikaste äga 40% av välståndet i byn. En person. 60 skulle ha en inkomst på max 100 kronor per dag. Och 10 på max 20 kronor per dag. 10 skulle inte ha något jobb. 11 skulle gå hungriga varje dag. 25 skulle bo i slummen eller i undermåliga hus. 11 skulle inte ha rent vatten. 7 skulle vara analfabeter, inte få läsa och skriva. 26 skulle inte ha tillgång till en toalett. Hälften av byns befolkning skulle inte kunna se nattstjärnhimlen på grund av föroreningarna. 33 skulle inte få tro och tänka och tycka vad de vill för att de lever i en auktoritär stat. 50% i byn skulle inte ha tilltro till byns ledning. Därför att det är korrupt, därför att det är maktmissbruk. Dagens text från Jesaja 11 så är visionen målad om ett helt annat samhälle. Hur ska vi förstå det här? Hur ska vi förstå redan här och nu, men ändå inte? Jag tror det första man måste stå fast är att Gud vill. Gud vill. Gud har många namn och attribut. Psalm 103:6. Herrens godhet lovsjungs i det här kapitlet. Då står det, Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. Femte Mosebok. Till Herren är Gud, är aldrig partisk, kan inte mutas, ger den faderlösa och änkan deras rätt och älskar invandraren. Psalm 33. Rätt och rättfärdighet älskar han. Herrens kärlek fyller hela jorden. Jag tror också man måste ha rätt perspektiv. Herren har ställt sin tron i himlen. Hans kungavälde omfattar allt. Han har all makt. På rätt och rättfärdighet vilar din tron. Psalm 89. Alltså Gud både vill och kan. De här basen i Guds sätt att regera är alltså vadå? Rättvisa och rättfärdighet. Rättfärdighet, det handlar om upprättade relationer. Först med Gud och sen med allt runt omkring oss. Rättvisa, det handlar om att agera. När man ser en orättvisa så agerar man. Det handlar om action. Det handlar om att när man ser någonting som är förtryckande, som är fel, så gör man någonting. Man konfronterar ondskan. Guds plan är ju fantastisk. Guds plan är ju att kunskap om Herrens härlighet ska fylla hela jorden, liksom havet är fyllt av vatten. Och det folk som jag har skapat åt mig ska lovsjunga mig. Kunskap om Gud och kärlek till honom ska göra att det här riket som han talar om kommer. Snart kommer vi till Nya Testamentet och då ser vi att Gud har lagt det här fröet i dig och mig. För att det här riket ska komma. Så Gud är oerhört engagerad. För att hans namn ska bli tillbett. För att hans namn ska bli älskat. Och det vi ser i Jesaja 11, vi ser ju vad som ska hända när vi kommer till slutet. Gillar ni att läsa slutet av boken också? Uppenbarelseboken 7. Alla kommer stå där och falla ner och tillbe. Riket kommer att ha kommit, men vi ser det inte nu. Gud är också känslomässigt väldigt engagerad i rättfärdighet och rättvisa. Jeremia 9:24. Jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden, ty där i har jag min glädje. Han älskar begreppen rättfärdighet och rättvisa. Han har skapat sitt folk för att älska honom. Och då borde han också ha skapat oss för att älska samma sak som han älskar. Rättvisa och rättfärdighet. Ni har läst om Abraham, tror jag, allihop här inne. Det är en fantastisk berättelse. Och det står så här om Abraham i första Mosebok 18. Ja, jag har utvalt honom för att hans barn och efterkommande ska lyda hans befallning och hålla sig till Herrens vägar och göra vad som är rätt och rättfärdigt. Då ska det gå i uppfyllelse som Herren lovat Abraham. Om jag gör det här så kommer det här hända. Jag kommer snart tillbaka till ett sånt bibelord till. Det finns många sådana. Abrahams ättlingar hamnar ju i Egypten som slavar. Och den berättelsen säger väldigt mycket om Guds hjärta för rättvisa och rättfärdighet. Egypten, det var ju en plats såklart, en fysisk plats, en situation, men det är också en bild av ett system där några människor blir förtryckta och andra människor tjänar på att de blir förtryckta. Israels folk var förtryckta, det här samhället var byggt på förtryck. Och vad händer då? Då klagar Israels folk. Och det uttrycket som finns för klagan där, det är både ett uttryck för klagan, men det är också en fråga. Är det någon som ser det vi är med om? Är det någon som hör vad vi säger? Och då säger Gud vad då? Jag har hört. Jag har sett. Och därför kommer jag föra er ut i frihet. Så tar han dem till Sinai, till ett berg, och så ger han dem ett syfte, en ny identitet. Jag vill att ni ska vara ett heligt folk. Annorlunda folk. Gud utvalde ett folk och så gav han dem en uppgift. Han befriade dem med ett syfte. Och det här är väldigt tydligt om man studerar de här texterna. Ni ska vara ett rike av präster. Ett heligt folk som tillhör mig. Ni ska inte agera som era herrar gjorde i Egypten. Vad gjorde herrarna i Egypten? De förtryckte. Ni ska inte. De fick en uppgift att påminna om det som vi alla som människor har förlorat i syndafallet. De fick en uppgift om att peka framåt mot Guds löften. Och de fick en uppgift om att vara en del i den räddningsaktion som Gud stod i. Det här är ju ett förbund. Förbund är ju någonting som kräver någonting av oss. Det kräver ju lydnad. Om man går in i ett förbund med någon så kräver det att man gör någonting. Och Gud beordrade faktiskt sitt folk att vara ett heligt folk som stod upp för rättfärdighet och rättvisa. Femte Mosebok 16:20. Det rätta, endast det rätta ska vara din strävan. På engelska är det mycket tydligare, för där står det follow justice and justice alone. Eller Ordspråksboken 31. Höj din röst för en stumme till försvar för alla som sviktar. Höj din röst och döm rättfärdigt. Försvara de fattiga och de svaga. Hur gick det då? Tja, si och så. För Israel, liksom för dig och mig kanske. Profeten Amos, han har läst profeten Amos, det är en väldigt intressant bok. Han har ju massa domsord över folken runt Israel. Och domsorden handlar om att de har gjort övergrepp mot andra folk. Tortyr, sexuella övergrepp, slavhandel, människorov. Men sen i kapitel 2 så vänder sig profeten till Israel. Och då blir det jobbigare. Jag tror man applåderade när han vände sig till de andra. Men nu vände han sig till det egna folket. Och så säger han, han pekar på massa olika sociala orättvisor. Och så säger han att det kännetecknande för alla de här är att det är förtryck av de svaga och försvarslösa. Och till och med säger han att människovärdet i Israel devalverades så mycket så att en fattig såldes för ett par skor. Amos blev väldigt kritisk mot gudstjänstlivet i Israel också då. Och så säger han att det här är falskt. Jag avskyr, säger Gud, era sammankomster. Jag vill inte höra era salmer om ni samtidigt förtrycker folk. Så Amos syn på gudstjänsten måste vara att mötet med Gud måste leda till möten med människor. Annars är det någonting som klingar falskt. Gud gav ju inte upp. Någonstans så gav han chans på chans på chans. Och till exempel i Jesaja 1 och 16 så står det så här till Israels folk. Tvätta er, rena er. Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lära er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte. För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt. Ja, men Nya testamentet då? Det där var väl gammalt? Ja, det blir inte lättare för oss. Jesus var väldigt tydlig när han kom in på scenen, tror jag. Lukas 4, 18-19. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud. Till vem? De fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Såklart är det här andligt och socialt. Jag vill inte förvanska någonting. Men jag tror verkligen att det är lika socialt som andligt. Glädjebud från fattiga. Vem är fattig och utsatt i världen idag? Syn för de blinda. Att vara blind, då var synen man hade på den blinde var att antingen har du själv syndat eller också har dina föräldrar syndat. Någonting har ni gjort för att förtjäna detta. Vad säger Jesus? Jag ska ge er synen. Ett nådens år från Herren. Jubelåret var ju något fantastiskt. Var 50:e år i Israel så skulle vad då? Slavar släppas fria, skulder avskrivas och egendom ges tillbaka. Återställandet av samhället, det som har blivit fel, var 50:e år. Den friheten, säger Jesus, att han kommer med. Frihet från vad då? Ja, vad är det för någonting människor måste vara fria från idag? Slaveri till exempel. 45 miljoner människor i världen lever i modernt slaveri. 45 miljoner. Det är mycket fler än det fanns när Wilberforce kämpade för slaveriets avskaffande för 200 år sedan. Eller fattigdom. 30 000 människor dör av hunger idag. Igår. Imorgon. Eller förtryck. Eller våld. Eller varför inte flyktingkrisen som vi så gärna benämner. Men kan en människa vara en kris? Ja, kanske. Flyktingarna. Hälften är barn. 71 miljoner människor. Aldrig någonsin har så många varit på flykt sedan andra världskriget som idag. Jag tror att vi måste ha med oss att det finns en kraft som vill hålla människor fångna. Och Jesus säger, jag vill inte det, jag vill frihet för en fångne. Det nya förbundet är en tydlig fortsättning på det gamla. Jesus säger jättetydligt i Matteus 5, jag har inte kommit för att upphäva. Varken lagen eller profeterna, jag har kommit för att uppfylla. Andra Mosebok 19 och 6 och första Petrus 2 och 9 är faktiskt samma ord. Vi bjuds in som Guds folk att bli del av exakt samma berättelse som Gud satte Israel att vara del av på berget Sinai. Exakt samma ord. Ni ska vara ett heligt folk. Det betyder att vi får del av närheten till Gud såklart. Inympade i en fantastisk berättelse. Vi får del av löfterna. Vi får del av anden. Men vi kan inte stanna där. Vi får också del av uppdraget. Vi är precis som Israel befriade med ett syfte. Att gå i ett förbund med Gud är att förbehållslöst överlåta sig. Att gå i förbund med Gud betyder någonting. För att uppnå orden Habakkuk om kunskap om Gud och Jesaja om kärlek till Gud. För att uppnå det så planterade Gud sitt rike här. I ditt och mitt hjärta. Jesus sa ju det hela tiden. Guds rike är inom er. Guds rike är ett frö planterat inom er. Man brukar säga, har jag förstått, att Guds rikets grundlag finns i Matteus 5-7, bergspredikan. Det är ett mönster i hebreisk poesi som man kan se i Matteus 5. Om hjärtats inställning, om vår attityd och om våra handlingar som följer på det. Guds riket förvandlar oss inifrån och ut. Vers 1 i Matteus 5. Vi är hjälplösa utan Gud. Får vi en ny bild? Eller den kanske är på? Nej, jo, titta. Saliga de som är fattiga. Som inser att utan Gud så går det inte. Utan Gud så är jag ingenting. Jag är tom, jag är naken. Saliga de som sörjer över sakernas tillstånd, över sin egen svaghet och sig själv, och inser att det är Gud som är grejen. Saliga de ödmjuka. Att vara ödmjuk, ordet här på engelska är faktiskt bättre igen. Humility. Ordet kommer från samma ord som vi har i humus, som betyder jord. Saliga de som låter livet, fröet, ta plats i jorden, i mitt liv, på ett sätt som gör att det kan växa och gro. Saliga de som inte framhäver sig själva, utan är den bästa egenskapen för att Guds rikets frö ska kunna ta plats i mig. Saliga de som hungrar och törstar efter det himlen har att ge. De ska bli mättade. Sen kommer attityden som följer på hjärtats inställning. Barmhärtig, lyfter upp andra. Renhjärtad, inte manipulerande, transparent i alla lägen. Håller frid och fred, shalom-begreppet. Det betyder att jag förstår att ackordet är mycket vackrare än den enstaka tonen. Tillsammans gör vi någonting som är mycket, mycket vackrare än vad jag själv kan göra. Och jag tillåter mig till och med att bli förföljd för det som är rätt och riktigt. Uppenbarligen finns det en risk att vi viker ner oss när det börjar storma. Men saliga de som till och med låter sig förföljas för det som är rätt. Och sen kommer handlingsmönstret efter attityden och hjärtats inställning. Gå 2 mil om någon ber om 1 mil. Ge 2 klädnader om en ber om 1. Lid för andra. Var redo att stå upp för andra. Allting Jesus undervisade om handlar om Guds riket. Och det här var ju något otroligt välkänt för judarna såklart, som hade studerat skrifterna. Så när han lärde om Fader vår. Låt ditt rike komma så som i himlen, så och på jorden. Så förstår man vad det handlade om. Guds vilja ska ske. Det som han har lovat, det som står i Jesaja 11, låt det ske här. Inte bara i himlen. Jesus använder ju massa olika liknelser för att vi ska förstå det som är väldigt ogripbart. Lukas 13 och 33. Guds rike är som en surdeg. Som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt genomsyrat. Vad är en surdeg? Vad är gäst för någonting? Det är kultur. En ny kultur arbetats in i gästen, i degen. Och snart kommer hela degen att genomsyras. Guds rikes värderingar är någonting som genomsyrar. Församlingsrörelsen, Jesusrörelsen, exploderade ju i romarriket. Romarriket var ett extremt hierarkiskt rike. Det var viktigt att du var man och att du var medborgare. Annars hade du inte mycket att komma med. Och där exploderar Jesusrörelsen och så ifrågasätter man hela den här strukturen. Vad säger Paulus i Galaterbrevet 3 och 28? I Kristus finns det inte jude, grek, slav, fri, man, kvinna. Alla är ett. Det är första gången någon i världslitteraturens historia säger att alla människor är lika mycket värda. Det är inte FN som kom på detta. Det är Guds rike. I Guds rike har alla samma värde. Man kan inte vara mer eller mindre barn. I Guds rike. Gästen var en av Jesu liknelser. En annan liknelse handlade om salt och om ljus. Den här texten kommer från The Message översättning av Matteus 5. Om ni får upp den. Jag ska berätta varför ni är här, säger Jesus. Jag älskar den här översättningen. Jag ska berätta varför ni är här. Det finns en anledning och vad ni ska vara för någonting. Att vara ljus, det är något väldigt tydligt. Det ser ju alla när man tänder ett ljus. Salts funktion är ju någonting som sker i det fördolda. Som påverkar sin omgivning utan att det syns. Och vi är kallade att göra både och. Och i första Timoteusbrevet så står det om församlingen som sanningens pelare och grundval. Sanningssägaren i samhället. Den som utmanar det som inte är sant. Så, det känns som Bibeln är rätt tydlig, tänker jag, om vad Gud förväntar sig för frukt i ditt och mitt liv. När Gud utmanar genom profeterna i Gamla testamentet sitt folk i Israel, så gör han inte av något annat än kärlek. Samma sak med Jesus. När han utmanar det han tycker inte stämmer, så är det av kärlek. Så vad sker med oss? Om vi tror att vi kan ha med Gud att göra utan att agera för rättvisa och rättfärdighet. Ja, det finns tyvärr ganska skarpa ord om det. Det är inte mitt ord nu. Jag bara läser. Ordspråksboken 22. Plundra inte den fattiga i hans fattigdom. Krossa inte den hjälplösa i domstolen. Ty Herren tar sig an hans sak och berövar rövarna livet. Eller Jesaja 58. Har ni läst Jesaja 58 nyligen? Gå hem och gör det. Väldigt tydligt i Jesaja 58 hur vi människor hänger ihop och hur min andlighet hänger ihop med mitt ansvarstagande för mina medmänniskor. Lossa bojor, slit sönder ok, befria människor, dela ditt bröd, klä dig nakna. Om du gör det så kommer ljuset gå upp över ditt liv. Om du gör det så kommer jag höra dina böner. Det står inte om du inte gör det, men man måste ju fundera vad det betyder. Om du inte klär dig nakna, vad händer då? Med mitt bönesvar. Nu menar jag inte att det är någon slags självklarhet där, men det finns någonting i det här. Att min andlighet och mina förväntningar på vad Gud ska göra för mig hänger ihop med min relation till mina medmänniskor. Amos, som jag citerar förut, det är ju spännande att läsa honom. Han utmanar ju bland annat den individualism som hade uppstått till följd av materialism bland Israels folk. Och någonstans hade Israel gått vilse och övergett förbundet och inte förstått det och tappat bort sig själva och grundidén i vad som var Guds kallelse till dem. Men Gud är så sammankopplad med sanning och rättvisa att när han blir människa heter det till och med att han är sanningen. Så när Gud befaller sitt folk att agera rättfärdigt och rättvist, så handlar det inte om lagiskhet. Det handlar om att känna Gud. Så här står det i Jeremia 9 och Jeremia 22. Så säger Herren, den vise ska inte vara stolt över sin vishet, den stark inte över sin styrka. Den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt ska vara stolt över detta, att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där i har jag min glädje, säger Herren. Tänk på din far, han åt och drack och gjorde det som var rätt och riktigt. Då gick allt honom väl. Han värnade den svages och fattiges rätt. Då gick allt väl. Är inte det att känna mig, säger Herren. Jag tänker att både du och jag behöver utmanas i det här hela tiden. För vi lever i ett samhälle där vi trycks in i att det handlar om mig, min, mitt, mina, mitt självförverkligande. Men det är inte Guds rike. I Guds rike handlar det om något annat. Gud och Guds ande jobbar för frihet för alla. För att sätta människor fria från all form av förtryck. All form av orättvisa. All form av begränsningar för människor. Och Jesus var ju väldigt tydlig. Herrens ande över mig för att jag ska sätta människor fria. Idag är den helige ande utgjuten på ett sätt som vi aldrig har sett förut i världen. 650 miljoner människor beräknas tillhöra den karismatiska kyrkorörelsen, som har tagit till sig kraften i den helige ande och förstått att det, utan det så klarar vi aldrig det här. Men med den helige ande så kan vi. Varför är anden utgjuten som aldrig förr? För att vi har ett uppdrag att lösa. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. En andlighet som delar upp och säger att det handlar om mig och mina upplevelser med Gud, den tror jag vi måste göra någonting åt. En andlighet som vill få oss att må bra samtidigt som andra delar av skapelsen lider, tror jag är alltför begränsad. Jag tror vi är kallade att uppfatta vad anden gör i världen och samspela med det. Ja, men vi ser det ju inte. Nej. Det jag tror vi behöver göra idag är säga: här är jag. Sänd mig. Gud har ju valt att lägga det i dig och mig. Han har ju valt att gå den vägen i den här världen. Han hade ju säkert kunnat göra det på något annat sätt i all sin vishet. Men han valde att göra sig beroende av människor som säger: här är jag. Jag vill vara med och göra din vilja. Apostlärningarna 1, dagens sista bibelord. Tänker att när vi ser människorna och när vi ser ondskan i världen. Ja. Jag vet. Så måste vi se så som Sara sjöng i sången. Det du ser, Jesus. Höra det han hör. Den klagan som reser sig upp från världen idag är samma som den Israel lyfte när de var fast i Egypten. Det är så många människor som ropar: här är jag, sänd mig till dem att göra någonting. Apostlagärningarna 1 och 6. Vi har en ande som leder oss bortom våra egna gränser och tankar. En ande. Vårt möte med Gud blir personligt. Men vi får mötet med Gud för att vi har ett uppdrag. Och uppdraget, tänker jag, det är inte särskilt möjligt att tolka. Vi måste gå in i det här förbundet med Gud och säga: här är jag, sänd mig. För Jesus har sagt att alla nationer ska få höra, lukta, smaka Guds riket. Alla behöver nämligen Jesus. I Jerusalem, där de religiösa bodde. I Judeen, där eliten bodde. I Samarien, där de utstötta bodde. Och i hela världen. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.